Ja, visst är det ett smått otroligt framtidsperspektiv det här. En dag ska alla världar och varelser, allt som har varit, allt som ska komma, bekänna att Jesus är Herre. Vi talade igår i vår Getsemanestund lite omkring det här med Messias, att Messias hade kommit. Och judarna väntar ju då, en del väntar fortfarande av den judiska befolkningen på att Messias ska komma. Men han var så att säga inte bara Messias för judafolket, utan han är också Herre, Kyrios som man brukar säga. Herre över alla världar och varelser. Ja, roligt att vara här. Jag var här i januari var det väl, när det var ekumenisk bön. Sen, så det är andra gången som jag är här i Bålsta kyrkan. Fint, trevligt ni har här, lokaliteterna. När jag läste i år igen texterna inför påsken så blev jag väldigt berörd igen. Alltså detta drama som det verkligen är. Och igår kväll på Getsemanestunden när vi firade nattvard och påminde oss detta när Jesus instiftar nattvarden, det nya förbundet. Att det öppnas någonting helt nytt. Och vi nämnde ju om det igår att det nattvardsfirandet och när Jesus instiftar det så har det ju sina rötter i den i påskhögtiden som Israel firade. Det osyrade brödets högtid. Och Paulus när han förklarade det här så säger han att vi ska fira högtid inte med gammal surdeg, säger han. Och då hänvisar han till det som inte är så bra i den mänskliga gemenskapen och karaktären. Utan vi ska få fira med det osyrade, rena brödet. Så det har en väldigt fin bakgrund det här också, instiftandet av nattvarden. Och så säger ju Jesus då detta om att det är hans kropp. Det här, man slaktade ju påskalammet som en så att säga på det Mose hade befallt att man skulle göra. Och så hade man ju då ja, hela ritualen omkring det här. Men nu när Jesus instifta nattvarden, då säger han när han tar bägaren, det, jag fäster mig för det är inte så länge sedan jag lärde mig det att när han instiftar nattvarden så tar han den tredje bägaren i den här formen då. Och så säger han då att detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för alla till synderna. Och då öppnas detta nya, fantastiska. Frälsningen kommer från judarna, så står det. Men frälsningen är inte begränsad till judarna, utan den gäller alla. Alla världar och varelser, som Olof Hartman har skrivit i den här jättefina sången. Nu ska vi läsa ifrån det 27 kapitlet, några nyckelverser. Jag antar att ni ju har läst kanske och känner till hela sammanhanget. Så jag väljer ut några nyckelversar här ifrån det 27 kapitlet. Och då läser vi först den 17 versen. När folket nu var samlat frågade Pilatus: vem vill ni att jag ska frige? Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias? Och så fortsätter vi ifrån vers 21. Det svarade Barabbas. Pilatus frågade: vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Alla svarade: han skall korsfästas. Han frågade: vad har han gjort för ont? Men det ropade ännu högre. Han skall korsfästas. Och så läser vi från vers 38. Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu om du är Guds son och stig ner från korset. Överste prästen och de skriftlärde och de äldste gjorde också narr av honom och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. Och från vers 45. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani, vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra: låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Och jorden skakade och klipporna rämnade. Och så tar vi med den 54:e versen också här. När officeren och det som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sa: den mannen måste vara Guds son. Den här texten, den talar alltså om en av de djupaste innebörderna i korsfästelsen och Jesu död. Och det är detta faktum i vers 51. Då brast förhänget, eller förlåten som det också kallas, i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Alltså tillträdet till det allra heligaste. Tillträdet till det allra heligaste. Det var dit överstepressen fick gå en gång om året tidigare och aldrig utan blod. Det var alltså ett högheligt område och Israel fick ju offra gång på gång en mängd olika offer. Men så kommer Kristus och hindret, så att säga, förlåten, förhänget, det rämnar. Och så som det står att Gud genom Kristus har berett en ny och levande väg ända in i det allra heligaste. Och det gäller för oss. Det gäller för dig här i Bålsta kyrkan. När du söker kontakt med Gud genom korset, Jesu död och uppståndelse, så är hindren undanröjda. Så du har fullt tillträde till Gud. Misslyckanden, synd, svek, om man tänker nu på det lärjungarna upplevde, Petrus upplevelse här när han förnekade, och man kan säga den apati, ni vet David Wilkerson, han har ju talat om det som det stora hotet för svensk kristenhet, apati. Möjligen, det kanske inte var apati, men det var kanske ren mänsklig trötthet bara för lärjungarna när de bad med Jesus i Getsemane. De somnade, allihop somnade. Så kommer Jesus ut till dem där de är och: ja, ni sover ni och vilar er, men nu är stunden kommen, säger han. Och så går då Jesus vidare. Inför korsfästelsen, alltså detta avrättningsredskap. Minns jag hörde för många år sedan Erik Evalds när vi hade själavårdskonferenser här med honom. För att göra det så att säga riktigt tydligt för en modern människa, en västerlänning som inte är så hemma med tortyrredskap i Mellanöstern, så talade han om den elektriska stolen. Alltså ett dödsredskap. Vad var det som retade upp fariseerna och de skriftlärde och de äldste så till den milda grad att de beslutade sig för att röja Jesus ur vägen? Han måste dö. Det står när Jesus hade gjort under, till exempel när han hade förlåtit synder, som är det centrala. Det är det absolut centrala. Att man får sin synd förlåten. Och man, fariserna och de skriftliga, de är där och liksom kollar och ska se. Säger han någonting eller gör han någonting nu som vi kan anklaga honom för? De var inte där för att lyssna i tro och ta emot och låta sina liv förvandlas. Utan de var där för att se om det fanns någonting att anklaga honom för. Och när jag läser de här texterna, då kan jag säga att jag förstår att de blev arga. Jag förstår att fariseerna, de skriftlärde, blev arga. När Jesus till exempel säger i, det är ett helt kapitel, Matteus 23, så är hela det kapitlet handlar om hur Jesus uttalar sitt ve över er, fariseer och skriftlärde, säger han. Och det var alltså inte vilka som helst, de här fariseerna och skriftlärda, utan det tillhörde den absoluta toppskiktet i Israel, i den judiska traditionen. Det var inte som där i Sverige, att det liksom andliga och religiösa, det är för sig, och så är samhället och det sociala för sig. Utan skriftlärda och fariseer, det tillhörde det absoluta toppskiktet utav det dåtida samhället. Föredömen, kan man säga, som kunde kosta på sig att se ner på andra. Jag återkommer till det lite grann om en stund. Men han säger till dem så här: ve er hycklare som stänger himmelriket för människor. Ni går inte själva in och ni stänger dörren för den som vill gå in. Det var liksom ord och inga visor, kan man säga, när Jesus talar. Och så till människor då som längtade och som hade andliga behov som kom till Jesus. Då står det att han förlät dem deras synder. Och det retade ju upp fariseerna alldeles kolossalt. Vem kan förlåta synder utom Gud? Det är bara Gud som kan förlåta synder. Och så kommer här den här mannen och vi upplever att han hädar. Han hädar. Han förlåter synder. Så det byggdes hela tiden upp, kan man säga, en motsättning mellan Jesus och fariseerna här. Men folket, de var glada. De lyssnade och de säger: aldrig har någon talat som den mannen talar. Och det där var därför att Jesus, han mötte deras behov. Och i Lukas 15 så står det att allt vad publikaner och syndare hette kom till Jesus. Varför kom de inte till fariseerna och de skriftlärda? Nej, det var det för att de kände sig inte välkomna. De stötte ut dem, de pekade på deras fel. De var perfekta till det yttre. Absolut perfekta till det yttre. Men de saknade hjärtats barmhärtighet och omtanke och kärlek. Och Jesus, han alltså avslöjar det här. Och det är därför som de blir så oerhört fientligt inställda emot Jesus. Vi ska ta med faktiskt ett exempel på det här. Ifrån det femte kapitlet ska vi läsa. Det är ju, man kan ju säga att det handlar om lärjungaskap, det här. Eller man kan också kalla de här kapitlen 5, 6 och 7 för Jesu linjetal. Ni vet, det är ju populärt idag när politiker och andra människor ska säga något viktigt. Då säger de att de ska hålla ett linjetal. Och det är då det som så att säga ska gälla här. Och vi ska se här ifrån Matteus 5 och 20 så säger Jesus en del saker. Så här säger han: jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar det skriftlärde och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Vilka var det här som han sa det till? Ja, det var de vi pratade om nyss här. De absolut mest väletablerade, ansedda, korrekta människorna i det dåtida samhället. De ansågs ju förstås i egna ögon verkligen rättfärdiga. Och så kommer Jesus och säger: jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar det skriftlärdas och fariserna, så kommer ni inte in i himmelriket. Och då säger han på ett annat ställe här att de till och med stängde himmelriket för människor. De gick inte själva in. Och de som ville komma in hindrade dem. Och ändå var det den religiösa eliten på Jesu tid. Är det inte paradoxalt, kan man säga, det här? Så Jesus, han tar alltså den gammaltestamentliga lagen här. Och så säger han: ni har hört att det blev sagt till fäderna, men jag säger er. Alltså, det kommer in en ny dimension här i det hela. Och så räknar han då upp en del saker som vänder sig till människans inre, till hennes hjärta, till hennes sinne. Det är inte de yttre sakerna som är det avgörande. Fariserna, de fixade att klara av de yttre sakerna. Det fanns det inget att anmärka med. Men det inre livet, hjärtats överlåtelse åt Gud, det hade man, så långt hade man inte kommit. Ja, vi kan läsa några verser. Ni känner ju till Bergspredikan. Så det här är egentligen bara en påminnelse där vi kanske ska komma till fokus och se att leva efter Bergspredikans, det lärjungaskap som det talas om i Bergspredikan. Jag vet inte om det är någon som riktigt klarar det fullt ut. Utan man kommer till en punkt som är korset där man säger: Gud, nu klarar jag inte det här längre. Nu får du ta vid. Nu är det korsets kraft som får komma och hjälpa mig. Ni säger: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Sedan. Det är alltså det inre livets krafter. Och då ställer han det i kontrast till att lagen säger: du ska inte dräpa. Och den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er. Och så kommer han in på det inre livet. Och så säger han: om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. Alltså, påskens budskap, det handlar ju om försoning och förlåtelse, om upprättelse. Och jag skulle bli väldigt förvånad när vi läser de här texterna om inte vi alla känner, när vi läser de här texterna och speglar oss i Guds ord, att vi känner: jo, Jag behöver nåd jag också. Jag behöver nåd jag också. Jag kommer till korset för att så starta på nytt igen. Det finns ju ett intressant exempel, tycker jag, i Bibeln på det här med den som behöver nåd och förlåtelse och den som tycker att den är tillräckligt bra i sig själv. Och det är ju berättelsen om farisén och publikanen. Den här perfekta personen som går längst fram i templet och så tackar han Gud. Han använder ordet jag 5 gånger. Jag tackar dig för att jag inte är som. Och så räknar han upp en massa exempel här på människor som har gjort det ena och det andra. I nya översättningen här så står det tjuvar, bedragare, horkarar. Eller som den här tullindrivaren som sitter här nere. Ja. Ska vi göra det här riktigt närgånget för oss så kan vi ju säga att ja, jag är väldigt tacksam för olika, och det är ju säkert så att det är en äkta tacksamhet. Tack för att du har hjälpt mig, tack för att jag inte har begått äktenskapsbrott, eller tack för att jag inte ställer till ständiga bråk i min familj och på min arbetsplats och så här vidare. Man tycker sig vara ganska bra. Men så tullindrivaren, han står långt nere här och så säger han: Gud, var nådig mot mig syndare. Var nådig mot mig syndare. Och vad säger Jesus? Det är det som är själva laddningen i den här texten. Han säger, det var han, tullindrivaren, som gick hem rättfärdig. Så det är inte det vittnesbörd vi ger oss själva, utan det är det vittnesbörd som Jesus ger oss, som ger rättfärdighet. Vad var problemet egentligen i det här sammanhanget då? Ja, det var helt enkelt detta att lära och liv stämde inte överens. Man skulle kunna säga att man var goda skådespelare som inför människorna visade en förträfflighet. Men sen drog man sig tillbaka i okänslighet och egoism inför medmänniskors behov. Men man talade hela tiden om att han skulle vara perfekt. Och det är det som Jesus säger, att man binder tunga bördor och lägger på människorna. Men man rör inte ett finger för att lyfta av eller avhjälpa de här bördorna. Så det är klart att fariseerna och de skriftlärde som tyckte att de var så goda gudsdyrkare här. Och så kommer Jesus och säger de här sakerna till dem. Det är klart att de blev väldigt störda utav det. Och vid flera tillfällen så står det, när Jesus hade gjort någonting, när han hade förlåtit synder, när han hade helat, när han hade upprättat, så står det, nu fattade de beslut om att han måste dödas. Hur kan det vara så? Hur kan det vara så? Att en människa som bara gör gott, som upprättar människor, förvandlar människors liv, det verkar så provocerande på den här gruppen människor, så att man beslutar sig för att röja honom ur vägen. Man talade om barmhärtighet, men var obarmhärtig. Man talade om givmildhet, men var girig. Och så vidare. Att vara en Jesu lärjunge, det är det som är temat för den här predikan idag. Lärjungaskap. Att vara en Jesu lärjunge, det handlar alltså om att leva ett äkta liv. Och det börjar med förlåtelsen och försoningen. Precis det vi talar om idag på långfredagen. Där korset och Jesu död står i centrum. Jag kan säga att jag har prövat mig själv många gånger också inför den här texten. Och jag kan berätta en sak för er. Jag håller inte måttet. Jag kommer till korta. Liksom jag tror alla av oss. Om vi är ärliga så måste vi erkänna att vi håller inte måttet inför lärjungaskapets förväntningar. Om du kommer med din gåva inför altaret och kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, lägg ner din gåva och gå först bort och försona dig med honom. Att komma till korsets nollpunkt skulle vi kunna kalla det för. När vi har försökt allt i egen kraft och kommit till vägs ände. Det är då som Gud börjar på allvar i våra liv. Den som begick mord var hemfallen åt domstolens dom, står det. Medan inre oförsonlighet och hat, det bestraffas i allmänhet inte. Men Jesus var framför allt upptagen med människans inre liv. Det var inte den yttre handlingen, utan det var det inre livet. Och det var detta som Paulus upplevde en sån dramatisk omvändelse. För hans inre var fyllt av oförsonlighet, fiendskap. Han förföljde Jesu lärjungar och han var en farisé. Det står efter lagen rättfärdig. Paulus, eller Saulus som han hette då, han var efter lagen rättfärdig. Men så möter han Kristus. Och denna dramatiska omvändelse, det fodrar kanske ett eget studium. Det var någon som beskrev det som en frontalkrock med Gud. En frontalkrock med Gud. Och så frågar han, vem är du, Herre? Jo, jag är Jesus, den som du förföljer. Jag har citerat i Kramfors. Faktiskt, jag hörde en predikan av Olle Sandstedt i Nyhem för ett antal år sedan. Och han predikade över ett ämne som jag har tagit upp på mitt sätt här. Och han hade formulerat temat överflödande förlåtelse eller indragen förlåtelse. Och jag är ju sån där att jag antecknar ibland när jag är och lyssnar på andra predikanter. Och han hade en formulering som jag antecknade då när jag lyssnade. Och då sa han så här: den som inte förlåter stänger ute både sin ovän och Gud och står där sedan med hela sin skuld. Vi tar det en gång till. Den som inte förlåter stänger ute både sin ovän och Gud och står där sedan med hela sin skuld. Varför är jag villig att förlåta mina medmänniskor, de som har gjort mig illa? Varför kan jag förlåta dem? Jo, därför att jag själv har fått förlåtelse. Det är när jag själv har tagit emot förlåtelse som den helige ande kan påverka våra hjärtan så att vi också förlåter. Ja, det här var mitt budskap idag på långfredagen. Lärjungaskap. Det här framfördes ju första gången på saligprisningarnas berg. Och jag kan tänka mig att ganska många av er, ni har varit i Israel och sett den här sluttningen ner mot Genesarets sjö där Jesus uttalade de här odödliga orden som har följt, så att säga, människor ända sedan dess. Men om vi bara säger några korta ord om texten här också inledningsvis. Vem vill ni att jag ska frige? Frågade man Jesus. Eller frågade man Pilatus. Vem vill ni att jag ska frige? Jesus Barabbas eller Jesus som kallas Messias? Och då ville man frige Barabbas. Men det var fantastiskt ändå att detta märkliga skede, att Jesus blev fälld, Jesus tog på sig skulden. Han utpekades som den skyldige. Och genom att Jesus utpekades som den skyldige så blir du skuldfri. Halleluja. Du blir rättfärdig. Det är för att han är din rättfärdighet. Och du har tillträde, som vi sa här, till det allra heligaste. Och jag tror, skulle människor idag, det finns ju, jag har ju jobbat inom sjukhuskyrkan och mött mycket olika, ja, nöd och sjukdom, existentiell nöd, psykisk smärta och allt detta. Och jag är ganska övertygad om, mycket av detta handlar ju om skuld och att man inte riktigt har kommit till rätta med sitt eget liv, kan man väl säga. Nu är det lite generellt uttalat det här, men inom psykiatrin kan man säga speciellt detta. Men om man fick klart för sig detta mirakel som det innebär att Kristus har tagit din skuld, det som tynger dig, det som tär på ditt sinne, ditt psyke. Kristus har tagit det och det är klart. Det är inget du behöver arbeta på så, utan Jesus säger det är fullbordat. Nu är det klart. Försoningsverket är klart. Men det som kanske inte är riktigt klart, det är att vi har tagit emot det här fullt ut. Jesus kanske behöver få större utrymme i våra liv för att försoningen och rättfärdiggörelsen ska få blomma ut i våra liv. Men det kan vara en process. Det fanns ju en del fariseer och så här som faktiskt omvände sig i Bibelns värld också. Paulus till exempel. Och det fanns andra. Så att det finns hopp för oss alla. Ska vi ta några minuter och bara tacka Gud, vara i stillhet inför korsets kraft. Talet om korset är en dårskap för den som går förlorad. Men för den som tror, är det en Guds, vad för någonting? Kraft. En kraft. Det är en kraft till frälsning. Det är inga fina teorier vi breder ut för människor. Utan talet om korset, det är en kraft som befriar och upprättar. Amen. Vi tackar dig, vår frälsare, för den här påskhelgen. Vi tackar dig, Herre, att vi igår fick påminna oss när du instiftade det nya förbundet. Detta är det nya förbundet i mitt blod. Och nu ber vi dig, Herre, att lagarna och atmosfären, livsstilen i det nya förbundet allt mer ska få prägla våra liv. Här är den här dagen som egentligen är en mörk dag. När det kan se ut som om mörkret har herraväldet. När du ger upp andan. När du dör. Det är egentligen början på någonting fantastiskt nytt. Tack att du gick ner i själva dödsriket. Du tog nycklarna. Och nycklarna, det har du också anförtrott församlingen. Himmelrikets nycklar. Och nu ber vi dig, Herre, att din församling idag ska få vara med och öppna människors hjärtan för himmelrikets krafter. Herre, bevara oss från att göra som fariseerna som stängde dörren för människor. De gick inte själva in och de hindrade andra. Men Herre, nu vill du genom den helige ande så vill du låta din församling idag få använda himmelrikets nycklar och lösa det som behöver lösas. Och binda det som behöver bindas. Halleluja. Nu ber vi dig för fortsättningen av den här påskhelgen och den gemenskap vi ska ha, Herre. Men vi vill inte skynda i förväg, Herre, utan just idag så vill vi också i djupet av våra hjärtan vara medvetna om vårt beroende av din nåd, din frälsning och att du har vunnit seger på Golgata. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus.